Den 139:e salmen ska jag läsa vers 1-5 i Bibeln här. Och då står det: Herre, du utransakar mig och känner mig. Vare sig jag sitter eller står så vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Och vare sig jag går eller ligger utforskar du det. Och med alla mina vägar är du förtrogen. För än ett ord är på min tunga så känner du, Herre, det till fullo. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Jag ska läsa ur Jesaja 43. Versen är 10-13. Men ni är mina vittnen, säger Herren. Min tjänare, den som jag har utvalt. För att ni ska få insikt och tro mig. Förstå att jag är Gud. Ingen Gud har blivit till före mig. Ingen ska komma efter mig. Jag är Herren. Ingen annan än jag kan ge räddning. Det var jag som förutsade och förkunnade. Ingen främmande Gud ibland er. Ni är mina vittnen, säger Herren. Jag är Gud. Också i framtiden är jag densamme. Ingen kan rycka något ur min hand. Det jag gör kan ingen göra om intet.
Låt oss be. Ja, gode Gud, vi tackar dig. Tackar dig för de vittnen som du har genom tiderna haft, Herre. Tänker på påskens vittnen specifikt, Jesus. Påskens vittnen som har fått sprida ordet om din död och om din återkomst, Herre. När du uppstod från det döda. Vi tackar dig för att det vittnet fortfarande får leva än idag. Vi ber nu att vi får höra till ditt ord och höra och se vem du är, Jesus. Amen. Jag har ju inte predikat jättemånga gånger. Predikat en gång innan i den här församlingen. Men kanske ett par månader sedan så frågade någon med mig: Men du, Hampus, den där sista söndagen, ska du inte ta och predika då? Liksom få sista ordet sagt. Så jag tänkte, jag kör. Men jag ska inte vara ensam idag. Jag har en kompis som ska vara med och läsa bibelordet vi har idag tillsammans med mig. Men jag tänker bara att vi ska ta oss tillbaka lite en vecka. För det var ju inte vilken vecka som helst. Vi har ju alla fått fira påsk tillsammans. På ett eller annat sätt tror jag påsken berör oss. Vi har på något sätt fått leva in oss i de fantastiska och fascinerande händelser som påsken fyller. Jag tänker på stilla veckan. Skärtorsdagen. Där Jesus får fira den här judiska påskmåltiden tillsammans med sina lärjungar. Och där han dessutom instiftar nattvarden för oss. Senare på kvällen då han är i Getsemanes trädgård och på något sätt våndas inför det som man vet ska komma. Och det för oss in på den här långfredagen. En långfredag där vi får på något sätt samlas inför korset. Och korset som den dagen inte bara är på något sätt kanske en av de mest fruktansvärda redskapen för avrättning, men också på något sätt att Jesus dör och det är mörkt och vi får gå in i påsknatten och påskdagen där den här sorgen och det här mörkret som på något sätt har tagit oss får vända, där den här sorgen blir glädje. Och vi inser att Jesus faktiskt lever igen. Och slutligen annandagen. I måndags. Och där Jesus under de närmsta dagarna på ett eller annat sätt visar sig igen. För lärjungar. i olika sätt, på olika, i olika böcker så beskrivs det på olika sätt. Men hur som helst så visar sig Jesus igen för sina lärjungar. Och det är där vi ska ta an, det är där vi ska gå vidare. Tilde, vill du komma upp och hjälpa mig att läsa? Vi kommer läsa från Johannes evangeliet, kapitel 21, vers 1-14. Och jag och Tilde kommer läsa detta tillsammans, så du får börja om du vill.
Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberiasjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sade till de andra: jag är med ut och fiskar. De sade: vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingen fisk. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: mina barn, får ni ingen fisk? De svarade nej, och han sade: kasta ut nätet på högra sidan av båten så får ni fisk. De kastade ut nätet, och nu orkade de inte ens dra in det för all fisken.
Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus: det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ett ytterplagg, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg där, och på den också bröd. Jesus sa till dem: hämta några av fiskarna som ni just fick. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar. 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till lärjungarna: kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram, tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda. Tack för hjälpen, Dille. Det är där vi är. Det är där lärjungarna var. Jag vet inte vilken dag exakt det var. Men stormen efter påsken hade lagt sig. Jesus visste inte, eller lärjungarna visste inte att Jesus hade återuppstått. Och på något sätt så känns det som om att för lärjungarna så har det blivit vardag igen. Kanske är det så för att de inte visste riktigt vart de annars skulle ta vägen. Det kan vara så att de helt enkelt var livrädda att vara kvar i Jerusalem. För deras mästare, deras lärare, deras mentor, han var ju faktiskt död. Eller så är det så enkelt som att de helt enkelt är hungriga. De vill fiska. De har ju gjort detta förr, det är det de gör, det är det de kan. Det låter lite ivrigt i Petrus röst när han säger: jag går ut och fiskar. Kanske är det så att han helt enkelt var hungrig. Men oavsett vilken orsak de är där ute på sjön igen och fiskar, så vet vi att de är där. De är tillbaka på hemmaplan. Tillbaka där för några av dem allting började. I den där fiskebåten när Jesus kom och kallade på dem. Och sa: följ mig. Och jag på något sätt vill känna att vi ska tala lite om den där fiskebåten. Det är ju inte vilken båt som helst. Eller snarare, det kanske just är det. Det är en helt vanlig båt. Men den här båten på något sätt representerar den där vardagen. Det där som man går tillbaka till när uppståndelsen, eller det är fel ord i det här sammanhanget, men allting som har varit försvinner. När lägret är slut, när vi kommer hem igen, då går vi tillbaka till den tryggheten som vi har hos oss. För lärjungarna, för det här gänget i alla fall, Simon, Petrus och hans vänner, så var det att fiska. Det där enkla. Jag vet inte hur det är med er, om ni har en sån fiskebåt. Men jag satt och tänkte på det häromdagen. Tänkte jag, var ber jag mig? Vad är det jag gör när jag till exempel bara är trött? Eller kanske i värsta fall som lärjungarna, att jag har förlorat riktningen. Jag vet inte längre vart jag ska gå. De var livrädda, troligtvis. Och de var borttappade och de var vilse. Jag tror att jag har en sån fiskebåt. För mig är det Öland. Kanske inte hela ön. Men vi har ett sommarställe. Ett sommarställe som min farfar köpte till sig 72. Och sedan som min pappa har varit med om, som nu jag också får vara en del av. Och det här sommarstället, det är dit jag åker. När jag inte riktigt orkar. När jag inte orkar jobba, när jag inte orkar vara jag. När jag bara vill iväg någonstans. Och det återkommer. Kanske för att jag tillbringade så många somrar där, så många lov, så många helger. Kanske på samma sätt som Petrus och hans vänner tillbringade i fiskebåten. Det var det de gjorde. Hur som helst så blir ju Öland för mig den där tryggheten. Det där potatislandet finns ju där som ska skötas. Buskarna som ska klippas. I värsta fall, eller kanske bästa fall, så är jag där samtidigt som mina föräldrar. Och då finns det plötsligt massor saker som ska göras. Eller som min mamma så fint uttrycker det. Hampus, det är ju saker som du inte ser. Men det är okej, för det hör till. Det är en del av den där tryggheten. Nätet som ska i. Och fisken som ska dras upp. Potatisen som ska sättas och sen skötas. Det är en del av den där trygga vardagen. Lärjungarna kanske har, de kanske har planer på att återuppta fiskandet. Eller kanske det bara är en tillfällig återgång. Vi vet inte varför eller vad. Men det vi vet är att Jesus väljer att möta lärjungarna där ännu en gång. I det enkla och i vardagen. Kanske till och med när lärjungarna känner att allt hopp är ute. Vi går tillbaka till det vi gjorde. Och jag vill påstå att just i den här vardagen så lever Simon Petrus och de andra som om att Jesus inte finns. Ja, sanningen är ju den att de faktiskt inte vet att Jesus har återuppstått. Men på samma sätt tror jag att jag lever som om att Jesus inte finns när jag åker bort, när jag åker till Öland. När jag åker till den där trygga platsen så vill jag glömma bort att Jesus faktiskt har övervunnit döden. Och varje gång blir vi överraskade. För varje gång tror jag att Jesus möter oss där. På den platsen som du har som tryggast. Så har vi Petrus. Min absoluta favorit i hela Nya Testamentet. Förmodligen för att jag känner igen mig ganska mycket i honom. Men den där ivrige Petrus som alltid vill så otroligt mycket. Som alltid springer och som inte riktigt tänker efter hur konsekvenserna blir. Och här får vi se ännu ett exempel på hans iver, på hans glädje. Han binder ett litet tyg runt kroppen, hoppar i vattnet, simmar och sedan kommer till stranden och springer till Jesus. Det är en sån iver. Och det är ju samma Petrus som bara några dagar tidigare hade förnekat honom. Inte en gång, inte två, utan tre gånger. Trots att han lovade Jesus att han alltid ska vara där för honom. Och göra allt för honom. Det är där vi är idag. För idag är temat för den här gudstjänsten påskens vittnen. De här killarna som vi har fått läsa om, som tog sig tillbaka till stranden och fick möta Jesus igen på samma sätt som de mötte honom första gången. Men på samma sätt också ett helt annat sätt. Där får vi se dessa lärjungar ta med sig det de har upplevt. De börjar vittna om påskens under. Och det märkligaste, tycker jag, och kanske det mest spännande, det är att dessa vittnen, det är tack vare dessa vittnen som vi är här idag i den här kyrkan. Det är tack vare dessa vittnen som kyrkan idag är. Att de där första kristna delade sina erfarenheter om hur Jesus besegrade döden. I torsdags på konfan så pratade vi om just kyrka. Vi pratade lite om vad kyrka är. Kristna församlingen eller kristna gemenskapen. Och det började kort och gott att säga att det är Guds hus. Men vi började så småningom komma fram till att kyrka är där vi samlas för att fira gudstjänst. Där vi samlas för att uttrycka vår tro till Gud. Om det så är i hemmet eller om det är här i Sävedalens missionskyrka. Det har liksom ingen större betydelse. Och det jag kan se idag, det är att vittnesbördet, det som påskens vittnen började med, att det är ju centralt i hela vår tro. I hela Bibeln får vi ju följa människor som på ett eller annat sätt har erfarenheter av möten med Gud. Och även hur Guds handlande har påverkat dem och påverkat många, många andra. Och påskens vittnen, det som var med där, mötte den uppstående Jesus. De delade enkelt vad de hade sett och vad de hade hört. Det här budskapet spred sig om hur Gud hade kommit till världen, träffat människor, kommit med försoning och befrielse. Och att den kärlek som Gud har, att den på något sätt var starkare än döden. Den besegrade döden. Och här har vi nyckeln till hela alltet, att deras vittnesmål inspirerar oss än idag. Och jag funderar på om det inte är så att deras vittnesmål kan inspirera människor flera tusen år senare. Vad kan inte då våra vittnesmål göra? Kan våra vittnesmål också inspirera på samma vis? Och det får mig att tänka på den här frågan. Hur kom jag till tro? Ja, likt många andra tror jag att Gud mötte mig. Han visade sin gudomlighet och sin härlighet på sånt kraftfullt vis. Men han gjorde inte det förrän jag tog steget till honom. Jag tror inte att Gud tvingar sig på. Det finns olika metoder som Gud använder. Men för mig så kom han till mig, eller snarare jag kom till honom. Och först då inser jag att han alltid har varit där. Stått där och knackat på mitt hjärta och frågat, är du redo? Är du redo? Men varför närmade jag mig då Gud? Varför tog jag det där steget? Jag tror att det är så enkelt att någonstans, någon gång, så var det ju någon som berättade för mig om Jesu vittnesbörd. Eller snarare, någon berättade och vittnade om Jesus liv och vad det betydde för den personen. Och det inspirerade mig att ta det där steget över tröskeln. Och någon annan i sin tur måste ha också berättat i handling eller i ord eller på något annat möte för berättat för den personen som berättade för mig att det finns en Gud och han lever. Och han älskar dig. På samma sätt så fortsätter det, eller snarare gå tillbaka hela vägen till de där första vittnena vid påsken. Och tänk om mitt vittne, eller vårt vittne, kan vara tröskeln för någon annan person att ta sig över för att komma Gud närmare. Om det så bara handlar om en enda person, är det inte då värt allt att få berätta om vem Jesus är? Men jag kan inte tänka på det utan att ställa mig frågan, vad är det då vi ska vittna om? Jag tror att det räcker att vi kollar tillbaka på den texten som vi fick höra här. Hur gjorde de? Lärjungarna, de där första personerna. De pratade om vad som hade hänt, om uppståndelsen, om försoning. Erfarenheter av nåd, erfarenheter av kärlek och förlåtelse. Jag tror också att vi kan leva ut påskens vittnesbörd genom vår handling. Hos och med de människor vi träffar. Men det finns ett dilemma. Det låter lite stort för mig att säga att jag är påskens vittne. Jag tänker nu på resan och säger hej, jag heter Hampus. Hej, vem är du? Och säger jag är påskens vittne. Det är ganska kraftfullt. Hur ska jag någonsin kunna jämföra mig med de där första personerna? De som har brutit bröd med Jesus. De som levde med honom. Träffade honom och i fysisk bemärkelse var där. Men jag tror vi enkelt bara kan se till texten. Och se att de här viktigaste människorna, apostlarna som vi på något sätt, som blir den kristna historiens pelare på många vis, eller i alla fall budskapets människor, ja, det är ju de som också är där. De som gick tillbaka till vardagen på samma sätt som vi går tillbaka till vardagen. När Petrus springer där i vattenbrynet mot Jesus, jag vet inte riktigt vad han tänker. Jag tror att han, med tanke på hur ivrig han är, han har sin kärlek, han har den här glädjen som han har. Men jag är ganska säker också på att det finns dubbla känslor. Det finns nog en oro där hos honom. Han vet att det var ganska nyligen som han svek. När Jesus behövde, när det verkligen gällde kan man säga. Men den uppståndne Jesus, han möter alla lärjungarna i den vardagssysslan. På samma vis tror jag att han möter oss. Paulus skriver om att det är Guds nåd som verkar i honom. Och med Guds hjälp får vi vara vittnen om påskens under. I första Petrusbrevet så talas det om ett arv. Ett arv om att vittna. Och det här arvet kan verkligen förstöras. Det kan inte fläckas och det kan inte vissna. För det står att Guds makt genom tron beskyddar det och beskyddar oss till sista tiden. Det är alltså vår tro som är nyckeln till att dela vittnesbördet. Och vi får vara vittnesbördet från idag. Amen.